Sorg är ett stort ord. Det är kanske lättare om man talar om en intensiv känslomässig smärta. När någonting gör fysiskt ont vill vi dämpa smärtan med läkemedel eller annat. Men sorgen, vad gör vi med den? Och vad händer med den känslomässiga smärtan om vi försöker dämpa den? Det är vi på många sätt lärda att göra i vårt samhälle. Den senaste tiden har sorgen nästan gått att ta på efter att en mamma och en 12-årig pojke från Österbotten tragiskt dog i ett snöskred i Pallas strax efter nyår. För att tala om sorg har jag träffat Micke Nilsson. Han är socialpedagog och arbetar med familjerehabilitering på Luna familjecenter i Jakobstad. Han har också byggt på sin kunskap med utbildningar inom sorg, kris, adoption och stöd. Jag heter Sofie Stara. Jag har också gått en kurs i sorgbearbetning och det här är Fokuserat. Sorg är egentligen den starkaste känsla vi kan vara med om, eller hur?
Mm. Man brukar säga det.
Ändå är vi inte riktigt beredda att ta emot den eller vet hur vi ska hantera den.
Mm. Det finns väl en okunskap om hur vi ska hantera den i vårt samhälle.
Varför det?
Vi har blivit lärda att vi ska till exempel att vi ska vara tysta eller sörja för oss själva i ensamheten eller inte prata öppet om det eller ja, sådana här myter om sorg, att håll det för dig själv på något sätt. Ja, det finns en undersökning som gjordes för ett antal år sedan i USA där de tillfrågade svarade 98% sa att de vill prata om sin sorg. Samtidigt svarar 95% att de vill inte höra om andras sorg.
Det går ju inte ihop.
Det går inte ihop, nej. Så där är ett problem att folk vill inte ta del av andras sorg. Men man vill dela sin egen sorg, men det är ju ingen som vill lyssna på den. Och då blir det att, ja men, sörj ensamhet.
Ja, det är den starkaste känslan, men också den svåraste. Eller också den känsla vi har svårast att hantera, både själva och omgivningen då.
Mm.
Det finns ju många olika orsaker till sorg, till de här starka känslorna. Vi tänker förstås framförallt på dödsfall som en stor förlust.
Mm.
Det drabbar oss inte särskilt ofta, men när det väl gör det så är det ju en stor förlust.
Mm.
Men också till exempel husdjur som dör, att flytta, att genomgå en skilsmässa, att ta studenten, pensioneringen, semestern, barn som flyttar hemifrån. Det kan medföra sådana här känslor också av sorg.
Ja, man brukar säga ibland att sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust eller förändring. Och det kan även vara positiva förändringar. Att det behöver inte bara vara att någon dör eller att det är en skilsmässa eller någonting, utan det kan även vara att man slutar skolan för att då vet man, innan har man vetat vad man skulle göra varje dag till exempel. Men sen när man är färdig med sin utbildning så då ska man hitta ett nytt arbete eller man ska ja, skapa nya rutiner. Och då kan det komma sorgkänslor från det som har varit. Även om det är jätteroligt kanske att gå ut i arbetslivet.
Mm. Jag brukar väl tänka att det är en känsla av ambivalens, att någonting förändras, det kanske någonting bra händer, men samtidigt innebär det ett avbrott och ett avsked av någonting annat.
Ja, precis.
Som många andra så har jag ju tänkt väldigt mycket på den här väldigt tragiska olyckan i Pallas för lite mer än en vecka sedan. Och den sorg och chock som den förde med sig och som många har känt. Och en sak som har fångat min uppmärksamhet i alla nyheter kring olyckan så är den kollektiva sorg som har uttryckts.
Mm.
Både i byn där de omkomna bodde, där man har ordnat samlingar nästan genast och sörjt tillsammans. Och också i Pallas där människor har samlats och sörjt tillsammans. Och det är församlingarna som har sammankallat det här.
Mm.
Med ljus och ljusställning och en minnesstund. Och det känns på något vis så väldigt ofinskt att samlas och sörja på det här sättet.
Mm.
Samtidigt som det är viktigt, tror jag. Men vad tyder det här på? Har vi blivit liksom bättre på att sörja och ta hand om sorgen?
Det skulle jag säga att vi har. Tyvärr så har det funnits en del större händelser som skolskjutningar även i Finland. Och större olyckor som har påverkat en större del av samhället. Och går vi tillbaks till 90-talet så var det Estonia till exempel som påverkade flera länder dessutom. Och jag tror att man har lärt sig med tiden hur man ska bemöta vissa här större händelser. Och det här som hände nu senast här då, som du nämnde i Pallas, så där tänker jag också att den här familjen som var iväg, så mamman så var aktiv på sociala medier och hon delade och hade följare på Instagram till exempel, och folk var på något sätt bekanta med henne. Det var en vanlig mamma med sin pojke som var ute på skidresa. Och då tänker jag att det kommer nära också, att man tänker att det kunde ju varit min familj till exempel. Det kunde varit grannen eller någon nära bekant. Så att jag tror att sociala medier har bidragit till viss del, och sen så erfarenhet av större olyckor i samhället också ger erfarenhet.
En vän till mig förlorade plötsligt en god vän för några veckor sedan. Och den personen var också en ganska känd och uppskattad person i sin kommun.
Mm.
Och den här vännen berättade att det var så skönt att dagen efter så råkade hon vara på en plats där den döda tidigare hade arbetat. Och där sörjde alla öppet och grät och var i en slags chock. Och hon sa som sagt att det var så skönt att vara där. Bland människor som kunde visa att de delade de här känslorna. Mm. För det var också väldigt oväntat och plötsligt. Hur viktigt är det att få dela sin sorg med andra och inte, som du sa tidigare, sörja i ensamhet?
Mm. Det har ju visat sig vara oerhört viktigt. De här myterna då om att du ska vara i ensamhet, stänga in dig och du ska inte visa din sorg öppet och sånt där. Det hjälper oss inte på något sätt. Utan det är ju när vi får dela med andra. Eller bearbeta vår sorg då som vi kan komma vidare.
Det finns ingen fakta om sorg egentligen, eller hur?
Mm. Nej, sorg är väldigt individuell och unik för varje människa. Så det är svårt att samla ihop att så här går det till. Det finns nog folk som har försökt genom tiden, men det är svårt att säga att så här är det.
Några vanliga reaktioner när man drabbas av sorg, även om alla känner olika, så finns det några sådana här återkommande saker. Det är att man kan inte koncentrera sig och man har en känsla av att vara bedövad. Mm. Omedelbart efteråt. Och det här kan man lätt blanda ihop med förnekelse. Men det är alltså inte samma sak. Man sover oregelbundet. Äter inte alls eller äter väldigt mycket. Och sen att man genomgår en känslomässig berg- och dalbana. Så man blir både känslomässigt och fysiskt utmattad.
Mm.
Hur bemöter man en människa i den situationen?
Det bästa är att visa att man finns där. Inte att man behöver komma med några svar på saker och ting. Inte att man behöver förklara. Utan att visa att jag finns här för dig. Att behöver du tala så talar vi. Eller behöver du bara någon som lyssnar så lyssnar jag. Behöver du hjälp med att skotta snö nu på vintern så kan jag hjälpa till att skotta snö. Jag skulle säga att det är det bästa man kan göra för någon som är i sorg. Och framförallt när det är akut sorg, när det nyligen har hänt. Att visa att man finns där.
Vad är det värsta man kan göra eller säga?
Ja, det är svårt att säga vad som skulle vara värst, men att komma med färdiga svar eller såna här då kommentarer om att ja, men det går ju över och ja, beroende på vad som har hänt. Ja, men du hittar säkert någon ny, eller ja, du talar som till intellektet. Att det är klart att man kan förstå att ja, om det har tagit slut i en relation, att man kan träffa någon ny. Men det är ju inte det man vill höra om det precis har tagit slut. Utan då vill man att någon ska vara där och bara förstå att man är i sorg.
Mm.
Någon som bara bemöter den på den plats man är.
Just den här kommentarer som vädjar till intellekt är alltså inte någon hjälp. Som att säga också som att saker som att livet går vidare.
Mm.
Hon fick leva ett fullt och lyckligt liv. Var tacksam för tiden som ni fick. Och Gud ger inte mer än vi kan bära. Det kanske inte hjälper så hemskt mycket.
Nej, även om vissa sådana kommentarer kan vara helt vettiga när man tänker efter kanske. Men just där och då så handlar det om att det är en människa som har sorg. Och det är fullt av känslor. Det är många tankar och som far omkring. Och då kanske man inte vill veta liksom att det kommer någon ny. Eller att det finns möjligheter att få eller att vara tacksam för det som har varit. Utan då vill man bara ha någon som finns där, så att säga.
Mm.
Speciellt mer hjärta än hjärna.
Ja, och speciellt inte om man upplever att någonting väldigt orättvist har hänt.
Mm. Precis.
Varför är det inte heller bra att säga att jag vet hur det känns?
För det finns ingen som vet hur du känner. Om du drabbas av sorg så kan inte jag säga att jag vet hur det känns. För att du har haft en relation till den som har dött eller det som har hänt. Och fast jag skulle ha känt samma person så har jag haft en annan relation. Så då kan man inte veta hur någon annan känner.
Mm.
Man kan ha förståelse för sorgen, men man kan inte veta hur den andra känner.
Det är ganska vanligt att man pratar om att komma över en sorg, men kan man göra det?
Man kan bearbeta en sorg, men den går inte över av sig själv. Det brukar ju sägas ibland att tiden läker alla sår. Men om du inte gör någonting så kommer det där såret bara vara kvar. Att du måste göra någonting för att det ska bli bättre.
Vad händer om vi går runt med en obearbetad sorg?
Ja, det kan ju bli till depression till exempel. Småningom, ångest. Att det kan leda till andra svårigheter. Och om du, som du nämnde det här med att man kan få problem med maten till exempel. Att man tröstäter eller att man inte äter alls eller sådär. Och det kan ju ge problem på lång sikt också. Eller att man tar till alkohol eller man bedövar sig med några tabletter eller vad det nu kan vara. Så i längden är ju inte det någon lösning liksom.
Har vi lärt oss att hantera sorgen fel på något vis i vår kultur?
Ja, ska jag säga. Att just de här intellektuella kommentarerna och myterna om sorg, att ja, men det går över tills du gifter dig eller sådana här saker. Att ja, om du inte gör någonting så kommer ju inte någonting hända med din sorg heller. Att då finns den ju bara kvar där. Att om du försöker begrava den med att göra något annat. Ja, det kanske känns som en lättnad att få gå och träna riktigt ordentligt sådär. Och så kör du slut på dig. Men sen någon dag senare så ligger du där igen och tänker på den här sorgen, liksom, det som har hänt. Och då har den här träningen inte gjort varken till eller från, förutom att det kändes bra i stunden.
Hur är det med barns sorg?
Barns sorg brukar man säga är randig. Barn är mycket bättre på sorg än vad vi vuxna är.
Mm.
Så vi borde inte lära barnen hur man sörjer, utan de borde lära oss. För barn, de lever i nuet. Framförallt små barn. att de kan vara ledsna för att till exempel då farmor har dött. Och sen nästa stund så ska de ut och leka som att ingenting har hänt. Och sen kommer de och så kanske de ritar en teckning och så är det bara allt svart för de tänker på något jobbigt. Och nästa stund så ritar de regnbågar och unicorns eller vad det kan vara. Att det pendlar så för barnen, för de lever med sina känslor. Medan vi vuxna kan ju försöka dölja känslorna. Att vi tycker det är lite besvärligt att visa för andra att vi är ledsna eller vi är oroliga eller något sånt här. Men barnen, de är ganska öppna med det.
Hur ska man förhålla sig till barn som har sorg?
Man kan prata med dem och be dem att säga vad de tänker på. Att man kan ta hjälp av böcker. Det finns jättemycket bra barnböcker idag. Har kommit jättemycket de senaste 10-15 åren. Som man kan ta till hjälp. För då kan man också lite få stöd i vad är det för ord de använder de här böckerna när man pratar om döden. Och vilka böcker då, eller vilken nivå på samtalet passar för den här åldersgruppen.
Det är lätt hänt också att man gör misstag med barn då och säger att ja, men var inte ledsen, att det går över och så vidare, antar jag.
Ja, det är på samma sätt med vuxna som med barn, att man försöker släta över det för man vet själv inte hur man ska bete sig. Och då är det jobbigt att behöva fundera på hur ska man ta hand om det här barnet som är sorg. Men ett sätt är ju att visa att här finns en öppen famn. Kom och prata med mig när du känner för det. Ska vi läsa en bok? Om man ändå brukar läsa böcker på kvällen när barnet ska sova, så man kanske tar en sån bok då som handlar om någon som har dött. Det finns böcker som handlar om föräldrar som har drabbats av cancer eller syskon som lider av några svåra sjukdomar eller morfar som har dött. Idag finns det jättemycket bra böcker.
Jag gråter varje gång jag läser Adjö herr Muffin.
Just,
har du läst den?
En klassiker, ja.
Ja.
Men det kommer många, många böcker efter den. Så.
Adjö herr Muffin handlar alltså om ett marsvin som en dag får ont i magen. Och sen blir det stor begravning med annons och nyhet i tidningen och stort. Programmet för sorgbearbetning säger sig vara världens enda evidensbaserade metod för bearbetning av sorger och förluster. Det har utvecklats vid The Grief Recovery Institute i USA. Metoden lärs ut bland annat i Skandinavien, Mexiko, Storbritannien och Australien. Micke Nilsson är en av de uppskattningsvis omkring 50-60 personer i Svenskfinland som har gått utbildningen. Du arbetar ju själv med sorgbearbetning och har gått en utbildning för detta i Stockholm.
Det var faktiskt här i Finland. Han kom från Sverige till Finland och hade utbildning.
Ja.
Så det var 2018 så gick jag den här handledarutbildningen i sorgbearbetning. Sen har jag även gått en fördjupad kurs också som handlar mer om att bearbeta relationen till sig själv och komplexa förluster.
Varför ville du gå den här utbildningen?
Jag tycker att det är intressant med människor, och sen är det på något sätt det här med sorg och kris har alltid berört mig. Även om jag inte på det sättet har varit drabbad mer än någon annan. Men det har alltid varit ämnen som har berört mig och som jag har känt att jag vill lära mig mer om.
Och vad går utbildningen ut på?
Utbildningen går först ut på att du ska bearbeta egna sorger. Så att du vet hur metoden fungerar. Och sen så får du lära dig hur du bemöter andra som har sorg och som behöver stöd och behöver bearbeta.
Och hur i korthet gör man en sorgbearbetning?
Det är uppdelat på 8 tillfällen. Och det finns en bok som heter Sorgbearbetning. Som är väldigt pedagogiskt upplägg. som man följer då från gång till gång. Man får hemuppgifter med sig och man funderar på dels sådana här myter om sorg. Man funderar på det här med intellektuella kommentarer och sen funderar man på egna förluster. Så man gör upp ett förlustdiagram där man börjar från att man föddes till dagens datum och funderar på vad har jag för förluster i mitt liv. Så förde man in dem på ett diagram. Sen väljer man ut en förlust, en relation då från det här förlustdiagrammet. Så gör man ett relationsdiagram över det. Och så funderar man på både ups and downs i sin relation till den här personen, till det som har hänt. Och så avslutas det med att man skriver ett brev. Och det här brevet är riktat till den här personen. Men man läser upp det för en annan person. Alltså man behöver inte ha den här personen närvarande. Utan det är du som bearbetar. Och då är det du som ska läsa upp brevet. Men då kan det vara en handledare eller någon annan kursdeltagare som är där och lyssnar och hör och bekräftar att du läser upp det. Och så avslutar du med att skriva ett farväl eller säga farväl då. Så det är att fullborda ofullbordad kommunikation brukar man säga. Och helst så ska man bearbeta flera relationer efter varandra. Att man lär sig en modell och sen så kan man då bearbeta flera relationer.
Vilken typ av relationer som helst eller?
Ja, och man brukar börja med den som känns jobbigast. För att det är där det sitter mest så att säga. Så man börjar med den och sen så får man beta av efterhand. Och man brukar säga att man ska bearbeta relationen till sina närmsta relationer. Till exempel till make eller maka och till sina barn, föräldrar, syskon, nära vänner. Ja.
När man tänker på en sån här tidslinje och att skriva ner olika förluster man har upplevt, det blir ganska många.
Mm, det kan det bli. Och många typer av förluster. I det här programmet för sorgbearbetning så talar man om att det finns åtminstone 40 olika typer av förluster. Vi har ju varit inne på några där med dödsfall, ett husdjur dör, separation, att man går i pension, att man byter skola, flytta. Ja, det finns massa olika.
När du har den här utbildningen med dig och du arbetar också med rådgivning och med familjer, barn och unga. Hur ser du på samhälle? Alltså olika problem som finns. Tänker du att det här är människor som har något oförlöst trauma eller någon sorg som borde bearbetas?
Inte så där dagligdags. Men i mitt arbete, jag arbetar bland annat med familjerehabilitering också. Där kan vi möta mycket trauman och sorger och förluster som kanske hindrar människor från att komma vidare. Så det är ett jättebra arbetsredskap tycker jag också i det arbetet.
Du använder dig av de här metoderna då eller?
Mm.
Ser du att det hjälper?
Ja, det gör det verkligen. Det finns de som har varit i olika former av terapier innan kanske. Och sen så har de varit med på en kurs i sorgbearbetning. Och så har de kommit fram till att varför har ingen sagt det här till mig innan. Och nu såg jag inte terapier. Utan det finns jättemånga bra terapier. Olika former. Men ibland är det något sånt här som behövs. Vi kan alltid bli bättre på att prata om sorg. Och att hantera sorg. Om fler lär sig att bearbeta och hantera sorg så kan man också hjälpa andra lättare. Det är min uppfattning.
Hur skulle du beskriva sorg? Alltså det är ju En smärta som är väldigt intensiv men känslomässig.
Det går ju som sagt inte säga att så här är sorg för mig och så här är sorg för dig. Utan det är ju hur man upplever det var en för sig. Det finns ju hon var väl amerikansk psykiater tror jag till och med. Elisabeth Kübler-Ross som skrev om Death and Dying, en bok. Hon beskrev ju döendet olika faser, eller sorgens faser. Och det har ju använts i många, många olika sammanhang efter det. Men problemet har ju varit att när hon har skrivit om det så har det handlat om folk som har varit döende. Och det försökte hon förklara senare också, men folk har fortsatt använda att det är olika faser man ska gå igenom liksom, i sorgen.
Alltså de här fem faserna med förnekelse och ilska och vad det nu var.
Ja, förhandling och depression och ja.
Acceptans.
Ja.
Var det väl sista?
Mm. Hon har själv förklarat sen att det där var ju något som hon hade gjort med människor som var döende. Som hade en dödlig sjukdom. Och de visste att de skulle dö. Och då upplevde hon att de gick igenom de här faserna. Men sen har det försökt applicera så på all sorg. Vilket inte funkar. För att sorgen är ju individuell.
Men den tron har jag också levt i. Mm. Att det är de faserna man går i. När man är i sorg. Men du säger alltså att det inte är så. Utan det är ett missförstånd.
Det kan vara så. Men det är absolut inte så att alla som sörjer kämpar med någon förnekelse av sorgen. Eller att någon som har dött, utan de är fullt medvetna om att så här är det. Och det är absolut inte så att alla som sörjer hamnar i en depression. Och det är inte så att alla som sörjer är i någon förhandling med sig själv. Utan den här förhandlingen handlade ju om att okej, okay, men kanske jag lever några dagar till om jag gör så här. Att de tänkte att vad kan jag göra för att förbättra chanserna för mig att leva några dagar till. Och om du är i sorg, vad ska du förhandla om? Att det där är som sagt från en döendes perspektiv. Och inte den här allmänna att vi går igenom de här faserna. Och dessutom så konstaterar hon också att det är inte alltid linjärt att de följer i ett visst steg liksom, utan att det kan åka lite fram och tillbaks. Men för de här som då har en dödlig sjukdom så finns de här stegen oftast med. Men för någon annan som har sorg så behöver det inte alls vara de här faserna.
Du sa det är viktigt att vi pratar mer om sorgen. Hur ska vi göra det?
Det här är ju ett sätt i en podd. Och jag tycker i alla fall, nu kan jag ju säga att jag jobbar med sånt här. Att jag följer på olika sociala medier. Andra som jobbar med det. Men att man försöker sprida kunskap. Så att folk blir mer medvetna och blir mer bekväma. Om vi går tillbaks till början av 1900-talet så var ju folk vana vid att man hade likvaka där hemma. Att det var inga konstigheter. Att var det någon som dog på gården så gjorde man ordning sängen och man la den döda där. Och vänner och bekanta kom och tog farväl vid sängen. Idag så är det många äldre som kanske dör på sjukhuset eller på något äldreboende. Och de läggs i ett bårhus ganska omgående sen. Så vi har ju förlorat en del av det som var naturligt för oss.
Ja, ritualerna kring sorgen.
Och då har ju döden och sorgen kanske blivit lite mer distanserat till oss.
I vissa kulturer har vi också haft ett sorgeår. Mm. När det har förväntats att man ska vara sörjande.
Ja. Och det är svårt att tala om sorgeår för att än en gång så är det väldigt individuellt. För en del så kan sorgen vara som mest intensiv efter ett år. Och att då säga att, ja, men hallå, det har ju gått ett år sedan hon dog. så hjälper ju inte. Det är ju också en intellektuell kommentar att ja, det är klart jag vet att den här personen dog för ett år sedan, men det hjälper ju inte min sorg just nu. Och för en del kan det bli fördröjd sorg. I familjer till exempel med många syskon så kan de här syskonen ta olika roller. Och en del kanske visar väldigt öppet och andra kanske då tar ett steg tillbaka. Och sen när det här som har visat mest öppet från början lugnar ner sig, så kanske det här mer tillbakadragna syskonet tar plats. Och då kanske omgivningen tänker, men vad händer nu? Varför reagerar hon eller han nu? Det har ju gått liksom 9 månader. Vad händer nu? Men då har den väntat på sin tur att få visa sin sorg.
Du har lyssnat till Fokuserat, en podd för Österbottens Tidning och Vasabladet. Jag heter Sofie Stara och jag vill lyfta fram människor, vad vi funderar på och allt möjligt som händer i samhället. Vad vill du veta mer om? Ta gärna kontakt. Min mail är sofie.stara@hssmedia.fi. Vi hörs igen om 2 veckor.